Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag så ska vi börja och tala om shamanism, shamaner.
Ja.
Och det vet man inte riktigt vad det är för någonting, eller hur?
Jaha, eller så kanske man tror att man vet det.
Ja, och så vet man inte.
Och så vet man inte riktigt vad det är.
Vad trodde du att det var innan du visste vad det var?
Jag trodde att det var en medicinman.
Ja.
Att en shaman kanske var lite vem som helst som håller på med mystiska grejer i primitiva inom citationstecken, kulturer,
ja,
häxdoktorer, magiska personer. Ja. Och att alla de faller inom shaman paraplyt.
Ja.
Men så är det inte.
Nej, enligt, men jag tänkte att det var, det jag tänkte var liksom, ja, men shamanen är ändå han som värjer bort onda andar, och i film när shaman har varit med så liksom kanske det, man ser en hjort. Och så, och så är det inte en hjort, utan då är det en man med en hjortmask helt plötsligt.
Ja, just det. Ja.
Det har ju varit med i...
Lite Twin Peaks
ja,
flashback.
Jag har tänkt på den 13:e krigaren.
Mm.
Den visar shamaner.
Vadå? Den svenska filmen?
Nej, den är väl lite svensk. Den 13:e krigaren. Den handlar om... Nej, okej, men den handlar om en arab som stöter på vikingar.
Aha,
och sen så är det massa magi och den stora okända fienden i den filmen använder massa shamanistiska krafter då mot de här vikingarna. Mm. Och sen, men ja, jag ska inte svamla iväg nu. Jo, du var inne på det spåret. Men vad var det då? För vi började läsa Mircea Eliade.
Mm.
Och han kommer väl från Ungern eller något sånt, va?
Han kommer från Rumänien och är religionshistoriker. Född i början av 1900-talet, dog kanske på 80-talet. Sådär. Men vad är en shaman enligt honom?
Precis.
Enligt Eliad är en shaman en person som håller på... huvudpoängen är... Att en shaman håller på med magi och andar och kanske gör nästan fakirartade trick och spådomar. Han är lite som en kanske en trollkar på sätt och vis. Men hans funktion är också att vara den här inte läkare, men vad säger man, en helare.
Uh-huh.
Helare. Och hans, den huvudsakliga funktionen som gör att man är en shaman enligt Eliad är att man är hypnopomp.
Ja.
Som betyder att man är en karaktär, kan man säga, som för andarna från, man för själar från livet till döden. Man är någon slags...
kommunicerar med själarna från den levandes värld också.
Ja, precis. Ja. Man har kontakt med själarna. Man kan röra sig då mellan olika kosmiska nivåer. Det finns underjord, det finns vår värld, den vanliga, och så finns det den himlen, eller himlen helt enkelt. Ja. Så det är liksom olika nivåer som den här shamanen ofta kan röra sig.
Bara en snabb kommentar där, för att i boken så står det psychopomp. Är det hypnopomp på, översatte du det eller sa du fel?
Vad sa jag för någonting?
Du sa hypnopomp, men i boken så står det psykopomp. Jag bara vet inte om du har översatt det eller om det är...
Psykopomp har jag skrivit. Tror du inte han använder det?
Jo, men du sa hypnopomp.
Det var fel.
Jag bara ville reda ut det.
Psykopomp.
För att hypnopomp låter så jävla bra.
Ja, det låter ju också helt...
Det kanske var det man säger på svenska.
Psykopomp. Men alltså en varelse ansvarig för att slussa över själar. Ofta själar som har dött.
Ja, just
det. Till... det kan vara Valhalla. Så valkyriorna i den nordiska mytologin hade den här, de var psykopomp skapa karaktärer. Och så förde de
när en krigare till. Dör i stridens hetta och inte fegat ur, så är det Valkyrian som reser och, som rycker tag i den döende krigaren.
Precis.
Och tar honom till Valhalla.
Ja, till antingen Oden eller Freja. Eller de delades upp tydligen på något sätt där. Oden själv betraktas som psykopomp, läste jag.
Mm, mm.
Så, men just det här att de har den här psykopompa funktionen är uppenbarligen viktig för Eliad.
Ja.
Sedan ser han likheter mellan shamaner på olika ställen i världen. Genom också initiationsriterna har enligt honom då vissa likheter. Ja. Ofta är det att man för att initieras och bli en shaman, så under själva initiationsriten så är det ofta så att man dör, alltså symboliskt skulle jag säga, att man blir uppäten av andar eller vad det nu är.
Ja.
Och sedan blir man återuppstånden igen. Och på vissa i vissa exempel som han nämner så är det väldigt grafiska beskrivningar av hur de blir novisen, hur han blir då styckad och uppdelad i väldigt små delar och sedan sammansatt igen. Så den här död återuppståndelse är en viktig ingrediens för att vara en.
På ett ställe så stod det att eleven fick sitt huvud avskuret och sen så göt man ett nytt huvud av järn. Och i det, och sen så fick han ett par nya ögon så han ska kunna läsa alla de hemliga texterna som finns i det, inuti det nya kraniet. Jag tyckte bara det var så jävla mäktigt.
Ja, det är... Ja.
Och det är klart att det är symboliskt. Det är liksom, förstår man ju av medicinska skäl.
Ett annat, Eliad skrev tydligen, Eliad var tydligen inte egentligen en stor expert på shamanism sådär. Utan han höll mycket på med yoga, var en expert på yoga och hade mycket, skrev mycket om hinduism. Men,
fan vad besviken jag blir när jag hör det. För det gör han så mycket flummigare. Jag har ju läst, det här är en jättebok så att jag och Andreas har börjat arbeta på den. Jag kan bara säga det, så jag har inte läst hela den här boken ännu, det är inte Andreas heller. Men jag blir besviken för då hamnar han mer för mig i flumfacket. När han håller på med alla de där grejerna. Mm. För den här boken är inte flummig.
Nej, nej det är den inte.
Den är jätte, den är enkel att förstå och... den är välsourcad så att säga.
Ja, visst.
Han går in i massa olika beskrivningar från massa olika stammar och så hittar han likheter inom olika, vad ska man säga, vad det är de håller på med.
Men han skrev den här boken då lite i opposition till den synen man tidigare haft på shamanismen, den sibiriska shamanismen.
Vad var det att de bara var kättare?
Dels det, det är liksom att de, man såg, alltså läkare på slutet av 1800-talet och sådär, såg shamaner som neurotiska, hysteriska, epileptiska.
Ja.
Och alltså,
schizoida,
mer eller mindre sinnessjuka då va? Men Eliad menar men det är inte riktigt så enkelt. Nej. De här, visst, de försätter sig i epilepsi. Han menar på ett ställe att men många shamaner som många som blir shamaner i unga år, okej, de kanske går in i en typ av psykos, absolut. Men de tar sig ur den psykosen. Ja. Och det är liksom,
och de har överlevt. Och det gör ofta inte någon allvarligt psykiskt sjuk.
Nej, precis.
Men en psykiskt sjuk person, det låter ju så taskigt så här, men folk blir inte så mycket bättre om vi säger så.
Nej.
Tyvärr. Alltså nej, om du har en avvikande konstruktion i din hjärna så är det ju inte så stor möjlighet att den avvikande konstruerade hjärnan plötsligt inte är avvikande.
Mm.
Det, jag försöker uttrycka mig schysst för jag vill inte vara så här för mörk. Liksom. Men okej, okay, ja visst. Eliad, det han också gör som jag både tycker är bra och som jag också tycker är lite intellektuellt lurigt, mm, det är att han hittar ju likheter från olika av de här folken som har shamaner.
Mm.
Men så säger han att men det här gäller inte alla, säger han.
Mm.
Och så säger han också att det kan variera mellan, så att den gamla shamanen kanske gjorde på ett sätt och hade vissa historier. Mm. Men den nya shamanen som tar över kanske gör något annat.
Mm.
Så att det är en väldigt spridd kunskap om de här olika shamanerna som är väldigt svårt. Alltså, för vi har ju till exempel medicinmannen i Australien kan vara en shaman. Och sen så har vi Tuva-folket i Sibirien som kan ha en shaman. Och sen har vi våra egna då, samerna, som kan ha en shaman.
En noid.
Ja, en noid. Är det noid en kvinna, va?
Det kan kanske vara både och.
Mm. Men
noidina.
Och så att på ett sätt så är det omöjligt att hitta likheter mellan de här. Men på ett sätt så blir det möjligt att hitta för att de har så varierande metoder.
Mm.
15 olika aboriginshamaner kan jobba på 15 olika sätt.
Ja.
Så att det han gör är ju på ett sätt viktigt och intressant, att det faktiskt finns så många likheter över hela världen bland de här ursprungsfolkets shamaner. Men på ett sätt så är det ju, skulle man ju kunna skriva en lika tjock bok om saker som inte alls stämmer överens.
Hans metod är ju generalisering.
Ja.
Och komparativ jämförelse, komparativ religion. Och
ja.
Så visst, så han bygger upp, han har ju en agenda uppenbarligen.
Ja, men det har han.
Ja. Men det är ju ändå så att han inte sitter och ljuger rakt av, antar jag. För i så fall skulle inte den här boken vara en klassiker genom sin
genre. Han hade ett annat viktigt argument också, och det var att vi inte ska söka ursprungsreligion bland shamanerna.
Mm.
Och det tyckte jag var intressant. För han menar att shamanismen förändras hela tiden och man byter olika shamaner och så vidare. Så att den kan vara lika modern som en av våra moderna stora religioner. Vi kan alltså inte ta för givet att stenåldersmänniskan religion var som den han beskriver i boken. Det var ganska tidigt han skrev om det här.
Mm. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur han formulerade
det. Men det är en ganska intressant idé att han också ser shamanismen som under ständig utveckling och modern.
Ja, jo, det gör han ju. Men han har ju också det är ju ganska starkt, nu har ju vi bara läst halva boken typ, men det är en ganska stark förekomst av det här dekadensbegreppet som han använder. För han menar ju att även shamanerna själva och i de kulturer han är i, så finns det alltid en idé om att de första shamanerna, de riktiga urshamanerna, hade direkt kontakt med gudarna.
Ja.
De kunde när som helst få kontakt med andarna. De kunde när som helst röra sig mellan de här olika planen och de olika kosmiska nivåerna. Men det har skett någonting som har gjort att det blir en dekadens, en försämring eller en nedgång.
Menar han att detta har hänt utifrån shamanernas beskrivning? Att de har tappat kraft.
Ja, precis. För det är deras sätt att rationalisera kanske att det är någonting, det finns en förlust som gör att jag kan inte, nu, det här är ju min tolkning, men så ser jag att det fanns en golden age. Det fanns en helt paradisisk tillstånd en gång när vi inte hade, det är som i kristendomen att man når ett fall. Människan faller från en, liksom, en unik primär situation som är idealisk.
Edens lustgård.
Ja, precis. Ofta är det så att, eller i ett par exempel så tar han ju upp det att shamanen har blivit övermodig och på något sätt retat upp en gud.
Ja.
Och fått den här, alltså urshamanen, och sedan är de andra shamanerna ungefär underkastade den utstötningen eller den premissen på något sätt.
Men så skulle ju lika gärna shamanen på stenåldern kunna beskriva. Schamanen på stenåldern skulle ju kunna komma med exakt samma story. Att det fanns tidigare mycket starkare schamaner.
Ja, ja, men det
så det är inte historiskt anknutet.
Nej, det är mytiskt. Ja. Det är en myt. Och Eliade skulle ju mena att ja, men det här är en arketypisk myt. Det här är något som återkommer. Det här är en universell myt. Det är så han ser på schamanerna. Han till exempel, han ser dem som kulturella hjältar som kanske har funnits i tiotusentals, hundratals tusen år.
Med tanke på att de dyker upp i så olika folk så tror jag att det här är ju någonting högst mänskligt, generellt mänskligt, jag att det är.
Nej, men jag köper hans tolkning där fullt och helt.
De här steppfolken, jag har tittat lite om den, om hur människan har spridit sig över jorden. Mm. Vet, det är så här, vi kommer alla från Afrika och så vandrade ut några människosorter från Afrika, och en av dem var neandertalmänniskan, och sen så kom det så spred sig människan över jorden på olika sätt, och det här kan man spåra ganska bra idag genom att ge genetiska tester hur folk sprider sig över världen. Och då var det en väldigt intressant sak, och det var att vi här i Sverige är blandade, för det har skett olika inflyttningar i Europa. Så en stor inflyttning var ju så här olika typer av steppfolk. Och det är ju bland dem man hittar schamanerna. Det är ju olika typer av steppfolk ofta. Det är de som har
nomader,
precis. De kom från steppen. Så de har ju kommit till Europa. Och i norra Europa så har det ju kommit in, det är ju de som är de ursprungliga samerna till exempel.
Mm.
Och sen så har det kommit in folk i Europa som har varit jägare och samlare.
Mm.
Som inte har varit steppfolk. Och sen så har det kommit de som började med lantbruket. Och de har ju kommit från lantbrukets vagga, alltså, det vill säga Mellanöstern, Levanten, mellan Eufrat och Tigris och så vidare.
Mm.
Och de här tre grupperna, det är de som bildar liksom den genetiska arvsmassan till oss här i Norden.
Mm.
Så det är ju i oss det här, tänker jag. Alltså, vi har ju en anknytning till de här, om det är en mänsklig shamanistisk drift liksom.
Mm.
Det finns i oss. Vi delar ju med de här europeerna är ju en del av också de här steppfolken liksom.
Ja, visst. Och man kan se det också innan man hade genetiken, så resonerar man ju väldigt mycket i språkgrupper. Och,
ja, just det.
Vi har ju de indoeuropeiska språken.
Ja.
Och germanska.
Ja.
Och sedan han undersöker ju, jag vet ju inte riktigt, jag kan inte så mycket om det här, men han verkar ju undersöka sådana som inte är indoeuropeiska grupperingar, för de talar ju i turkiska några, och sedan är det i princip indianfolk där i Sibirien, och en del av dem var de som befolkade Amerika för kanske 10 000 eller 50 000 år sedan, jag vet inte. Men det är liksom, och de talar ju inte ryska. Jag vet inte ens om ryska är. Jo, det borde vara ett indoeuropeiskt språk, eller?
Ja.
Slaviska.
Av statistiska skäl så skulle jag gissa ja, det är det.
Mm, mm.
Jag vet att turkiskan inte är det.
Ja,
men precis. Nästan
och
alla andra.
Och finsk-ugriska är inte
Nej,
det.
Precis.
Och samiska är inte ett indoeuropeiskt språk.
Nej, precis. Men germanska språkstammen är.
Ja, precis.
Ja, okej. Men så det finns ju en gemensam, här är poängen då. Det finns en gemensam väldigt tidig folkrörelse. Mm. Alltså folkrörelse, det är fel ord. Rörelse
folkvandring
av folkvandring i världen. Och bland det här där det finns kopplingar, ända från aboriginerna till en vanlig svenne, så finns det också i hela de här regionerna, Nordamerika, Australien, Sibirien, Norden och Grönland, liksom.
Mm.
Så sprider det, där finns också schamaner hela vägen,
mm.
som ibland håller på med liknande saker.
Mm.
Det är ju så här, det är ju mindblowing.
Och det är ju det Eliad menar. Men det här kan ju inte... En del av det skulle kunna vara tradering, men det kan ju också vara så, och det är väl så jag tänker att Eliad och Jung och de här menar att det här är någonting som finns i, genetiskt i oss, så att de här återkommande berättelserna, narrativen, de här hjälteberättelserna och kanske också vissa symboler, arketypiska symboler som världsträdet Yggdrasil, förekommer, tar Eliad upp, förekommer på flera olika ställen med just världsträdet, det kosmiska trädet, världsaxeln, världens navel, berg och de här och att det finns i människan på något egendomligt sätt.
Men jag tycker inte det är så egendomligt. Det har alltid fascinerat mig med speciellt Jung som verkar så sjukt smart.
Mm.
Att jag tycker inte det är så konstigt. För till exempel, alla vi människor, som en definition av en vad en människa är, så har vi ju fötts av en mamma.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och så bara en sån sak gör ju det jävligt statistiskt sannolikt att folk kommer att ha historier om mamma, moder jord.
Mm.
Och det är precis det vi har. Och sen hjältemod liksom. Det är så här, okej, okay, men
man jagade det,
mannen som tog sig upp i hierarkin och liksom hade ledde stammen till att ha ihjäl alla buffalos.
Mm.
Alltså av bara hur vi lever som djur, alltså vad människor gör, så kommer ju vissa historier att bara av rena statistiska skäl vara rimligare historier än andra.
Ja.
Så jag har aldrig tyckt att det är särskilt konstigt.
Nej, jag tycker väl inte heller det är konstigt, men när man jag tänker att det är moderniteten som gör det konstigt.
Ja, det är möjligt, men Jung tyckte uppenbarligen det var lite mystiskt.
Ja, men han kanske älskade allt som var lite mystiskt.
Ja, men jag menar, han har ju aldrig uttryckt sig Jung har ju aldrig liksom skrivit i klarspråk det jag sa nu.
Nej.
Och han är ju 40 gånger smartare än vad jag är.
Ja.
Så det kanske är någonting jag inte har fattat då. Jag ska vara ödmjuk. Det är någonting jag inte har fattat.
Men Jung skulle ju mena att de här arketypiska föreställningarna är psykiska gestaltningar som människan har undermedvetet eller omedvetet. Jag blandar alltid ihop dem. Men hur som helst, att det liksom förs vidare i mänskligheten på kanske både genetisk och kulturell, på ett kulturellt sätt.
Alltså
jag menar, där är han ju ändå.
Men
det säger han ju.
Så här, vad menar man med genetiskt? För att jag menar, det är ju att vi fungerar på ett sånt sätt att vi föds av en kvinna.
Mm.
Och så är vi ett litet barn som inte kan göra någonting om vi inte får hjälp.
Mm.
Och så växer vi upp och blir självgående och kanske till och med en hjälte. Det är ju genetiskt. Vi har ju inte ett fortplantningssystem som ser ut som bläckfiskens till exempel.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Det är också genetiskt.
Ja, men allt är ju genetiskt.
Ja, det är ju så. Det är ju så. Nu har du fått sparken på Sveriges Radio vid det här laget.
Mm. Nej, men jag läste om en bok häromdagen som handlade om barns personlighet som en kvinna skrev på början av 90-talet.
Uh-huh.
Men där tog hon upp, där bevisade hon i princip att en förälder kan inte göra ett skit åt ett barns personlighet.
Nej.
För det är så starkt genetiskt kopplat.
Ja, men å andra sidan så finns det ju många saker som man kan göra som förälder för att förstöra barnets utveckling.
Ja, självklart.
Så att föräldern är ju fortfarande viktig.
Ja, det är klart. Oerhört liksom, viktig naturligtvis.
Ja.
Men det var...
Det är som ett bonsai-träd.
Mm.
Man kan pilla lite med det.
Ja, men du kan... Okay, om
du kan inte ändra färg på bladen.
Nej.
Du kan pilla med den.
Nej, du kan inte få ditt barn att älska bonsai-träd om det inte finns där genetiskt.
Nej.
Skulle man också kunna säga.
Det är lite olika. Jag brukar ibland när jag pratar med en hippie så har jag börjat säga så här att vissa av de här sakerna som de tycker är fantastiskt provokativa, de dyker upp på sidan 53 i en grundbok i psykologi.
Mm.
Så jag vill säga, jag har faktiskt tröttnat på att ta diskussionen. Det är så här, sidan 53 så började dyka upp så här bara, ja, det här är genetiskt, det här är inte, det är liksom, det är allmän kunskap inom psykologin.
Ja.
Och folk tolkar det som att det är jätteprovokativt och att det är konstiga personer som håller på med det och så vidare. Det är ju inte sant.
Nej, men det är ju provokativt naturligtvis med vissa saker. Men vi behöver inte gå in på de just provokativa grejerna.
Nej,
liksom.
Det behöver vi inte
men
göra.
Men det är ju provocerande.
Den intelligenta lyssnaren förstår nog själv vad det är som kan göra det.
Världen är orättvis.
Ja, om världen är orättvis. Liksom. Ja, vad ska vi göra åt det?
Ja, okay. Tillbaks till boken.
Det är en grej som jag tyckte var så jävla intressant. För jag läste de här shamanernas historier, skapelsemyter. Och många av dem var, skulle jag uttrycka det, som den ultimata kroppsliga köttigheten eller något sånt måste jag säga. Mm. Alltså det vill säga att eleven skars i tärningar och så plockar man ut varenda ben och så räknar man hur många ben det är och hade han 3 extra ben då kan han bli en bra shaman och sen sätter du ihop skelettet och det är väldigt köttigt sådär va.
Mm.
Och det jag tänkte på som det här liknade jättemycket det var, för jag var på en liten så här poesiläsning.
Mm.
Och det var många av kvinnorna som läste den typen av poesi.
De läser recept. De läser algoritmer. Det är min nya teori.
Ja, men, och jag vill höra den. Jag vill höra den. Men jag ska bara beskriva vad de sa. För att det var en svinduktig tjej som läste om hur hon känner ludd när hon liksom ligger på en matta i ett rum och det här luddet liksom känns på fingertopparna och det nämndes också, det här var nog inte hon men andra, då nämndes det liksom så här kroppsvätskor och hur någonting är smaskigt i munnen och så här liksom saliv och det är taktilt och det är taktilt, kroppsvätskor, kropp och kött och blod.
Okay.
Och så läser jag samma sak från de här shamanerna.
Det är väldigt mycket natur, eller?
Ja, det kanske det är. Ja, ja precis. Det är väldigt mycket natur. Ja.
Ja.
Djuret, människan. Vad är det mest äkta? Det är det jag
och
tar
det här
på. Liksom.
Det är liksom också det där...
Men din teori, varför, vad kommer det sig att de här unga kvinnorna i Göteborg för typ 2-3 veckor sedan läser samma saker som en sibirisk shaman berättar när han ska berätta om sin egen skapelsemyt.
För att jag tänker att språket är algoritmiskt. Jag har inte tänkt så mycket på det här och nu ångrar jag att jag tar det.
Jag slängde bara ut det här på dig. Jag bara, wow, har du tänkt på det här?
Mäktigt. Men mycket av det en shaman gör när han gestaltar någonting eller när han går in i ett narrativ, en berättelse, och det är en manifestation eller en representation ofta av en typisk hjälteberättelse, och han Eliad går in lite på det att det liksom finns de här berättelserna där man dör, återuppstår men också gör den här resan och jagar en själ som...
Man är nere i Hades rike för att hämta någonting.
För att hämta ofta
en själ. Och vara den enda som kommer tillbaks också.
Man liksom går ut ur medvetandet och letar efter den här sjuka personens själ någonstans på bergen, i öknen, och så hittar man själen och så kommer man tillbaks och så är det massa saker. Det liknar väldigt mycket hjältens resa. Campbells The Hero with a Thousand Faces. Eller
men,
vad det är.
Men liknar de här taktila kvinnopoeternas ludd?
Nej, det är lite en annan grej. Sak där. Det är lite en annan sak.
För hjälteberättelsen behöver inte vara så tjuttig som de här berättelserna är.
Nej, hjälteberättelsen kan vara snarare väldigt, väldigt abstraherad, va? Mm. Men det här är någonting annat, så jag tänker att det var...
Men jag
anser ju att jag har en poäng, men du har ju också en poäng med just det här kroppsliga och köttiga.
Ja, men om man tänker jag, om man försöker gå in i någon typ av berättelse och göra det så absolut äkta man bara kan.
Mm.
Och det kanske det behöver inte vara så att man försöker liksom göra att man försöker manipulera någon att tro hur äkta det är, utan man genuint försöker gå in i liksom någon slags existentialism så här, bara i grunden så här, hur känns det att vara människa här nu liksom, vad är det som händer? För hur shamanen kanske så här äter en orm liksom.
Mm.
Det är jävligt äkta att äta en orm.
Mm.
Och, den kvinnliga poeten, hon kanske hade berättat om att hon äter en rulltårta som har, inte är god längre.
Mm-hmm. För att hon har ätit för mycket? Eller?
Nej, för att den är för gammal. Aha. Men så äter den ändå. Och så är man osäker på om den var god eller äcklig. Aha. Och så blir man osäker på om man inte tycker om rulltårtan eller ej. Jag liksom härmar de här poeterna nu.
Ja.
Och där någonstans så finns det något så här extremt jävla äkta, tänker jag. Att äta upp en orm. Det som är viktigt det som måste ske, det är att shamanen eller poeten eller artisten måste vara där.
Mm.
Det måste vara en total inlevelse som är äkta. Eller skådespelaren.
Skådespelaren.
Ja.
Ja, man märker ju om en skådespelare inte är riktigt
där. Ja, det är det vi kallar en dålig skådespelare.
Det är en dålig skådespelare.
Vänta, hör jag mig i den här micken nu? Förlåt. Ja, det gör jag.
Vi börjar om, eller?
Nej, men vi klipper bort det bara. Ja, okej, så att om du har en dålig shaman.
Mm.
Då får ju han får ju inte, om inte han lyckas med sin trumma få stammen eller de andra i byn att få inlevelse, att vara där.
Mm.
Att om inte de känner andarna och känner att det är spirituellt, då får han ju sparken.
Ja, antagligen.
För det finns ingen nytta med honom.
Nej, men då upplever man ju bara att det är ju som en väldigt, väldigt dålig trollkar.
Ja.
Som Karl-Einar Häckner är ju i och för sig en väldigt bra trollkar. Men han leker ju med att han är dålig eller kass.
Ja.
Men han är ju så bra på att leka att han är kass att han blir en väldigt, väldigt bra trollkar.
Ja. Ja, men,
eller hur?
Ja, men en...
Man måste köpa det, man måste vara där, bla bla bla.
Ja, men det måste man.
Mm.
Och hur är, nu ska jag komma in på någonting som jag har tänkt på. Och det är att för att förstå vem shamanen är så kanske vi måste tala om vem som inte är shaman. Mm. Vem är anti-shamanen? Jag hade en idé. Det är en vanlig person som djur inte tycker om.
Mm-hmm. Mm.
Vad tror du om den idén?
Vet ej.
Vet ej. Ja, men du vet.
Nej, jag är fast lite i, ber om ursäkt, men jag är fast lite i det här du sa med det här taktila.
Ja.
Och poeterna ägnar sig åt det taktila väldigt mycket. Och åt perception och upplevelse, kroppslighet.
Ja.
Och jag tänker att på sätt och vis... Jag tänker väldigt mycket på vad moderniteten gör med oss och hur den faktiskt avlägsnar oss från just kontakt med djur. Ja,
kontakt med död.
Kontakt med död, kontakt med kött, blod,
ja.
Smaker, det taktila, det kvalia. De upplevelserna är inte speciellt mycket värda. Men när poeterna går in i, den kvinnliga poeten till exempel, går in i det här... extremt orala kan man nästan säga, och upplevelse och smak och liksom och hunger och törst, och så är det, så jag kom på det nu, alltså då går man tillbaks till lite en ursprunglig värld som egentligen är en barndomens domän,
förmodernistisk värld.
Ja, men alltså på personligt plan som modern, postmodern varelse, när man går in i det här köttiga, blodiga, smak, lukt, det taktila, så är det att gå in i en mystisk tid som är barndomen i princip.
Ja,
det är en hypotes i alla fall, att det ligger, att det är en profan tid, en världslig, en, no, något... Eller nej, det är inte en profant, det är inte profant, det är inte världsligt, för vår världslighet är teknisk, abstrakt och skjuter bort det här. Ja.
Men det är utifrån ditt perspektiv som du kallar det här för barnens värld. För att det är ju en modernistisk syn. Att ja, barnens värld skulle vara liksom, förlåt, jag hör hur du suger på en penna.
Ja, men jag låtsas att jag röker en pipa.
Okej, okay, ja.
Jag är influerad av Ingrid.
Okej, okay, ja, han röker.
Aj, nej, jag
jag hör hur det smackar, du är inte riktigt klok. På tal om att vara i barnens värld. Så här, nu hör jag dig hur du smackar.
Nej, men jag kan okay. mycket väl ha fel där.
Ja, men, nej, men jag menar inte att du har fel. Jag bara säger att det är utifrån det modernistiska perspektivet som det blir barnens värld.
Ja,
men den taktila världen är inte det. Den är riktig och den är reell för någon som inte lever i det vi lever i.
Ja.
Och det
den är ju reell för oss alla naturligtvis. Ja,
men det som är risken, och det är också risken när vi pratar om shamanism, det är att det, liksom, det här är ingen cool grej bara. Det här är på riktigt.
Mm.
För att man kan inte, om vi bara diskuterar shamanismen och de här sakerna ungefär som att vi bara ska skoja om det.
Mm.
Som att Robert Gustafsson, om han klär ut sig till den här slagerartisten som är som en shaman.
Mm.
Det är inte det. Det är inte där jag vill vara när jag tänker på de här sakerna.
Nej.
Utan jag tar det på fullaste allvar. Att den extatiska upplevelsen och spridandet av den riktiga upplevelsen.
Mm.
Att äta en jävla orm. Det är på riktigt.
Och det är autentiskt.
Det är autentiskt. Man äter inte en orm för att. Jo, jag tänkte att jag ska äta en orm som en symbolisk handling mot... Nej, det är inte det. Nej. Det finns ingen tanke bakom det. Det finns ingen idé bakom det. Det finns ingenting bakom. Det är bara handlingen. Du äter en riktig orm för dess krafter. För att ormen fångar fåglar. Och du vill... få krafterna att fånga fåglar som kan ta dig närmare liksom himlen.
Mm.
För det är så här, kan du, om du kan med de krafterna flyga, så kommer du närmare liksom riket i skyn.
Mm.
Det är helt på riktigt.
Mm.
Det är ingen idé. Det är inget koncept.
Nej, det är...
Det är riktigt.
Ja, och det är riktigt på det sätt som vi betraktar religion som riktigt.
Ja.
Om vi har en förståelse och sympati för det. För det är ju också på riktigt när man dricker vinet och tar oblaten att det är Jesu Kristi kropp.
Och blod.
Och blod. Att det är inget jävla skämt.
Nej, fast inom den protestantiska kyrkan så är det symboliskt. Men inom den katolska kyrkan så är det på riktigt.
Ja, precis.
Och,
ja,
redan där så har man snurrat till det för mycket.
Så har man ju avgränsat sig från... Om du är kritisk mot det protestantiska i den.
Ja, jag är det.
Ja, precis.
För att jag tycker inte det är inte symboliskt. Jag tycker att det är en modernistisk och postmodern skam över hur vi är, vad vi är som människor och hur vi är i vår tanke. Att, att när det här kryper sig in, den här idén att man alltid ska konceptualisera, att man ska representera, att man alla de här sakerna, det liksom förgiftar och förstör den spirituella upplevelsen. Behöver inte, det som när vad heter han som har regisserat Batman-filmen?
Christopher Nolan.
Det är som när Christopher Nolan ska förklara för mig varför Batman är på riktigt.
Mm.
Jag ställer inte upp på den grundtesen. Mm. Utan jag är Tim Burtons Batman.
Precis. Men du är inne på en viktig konflikt här som man kan ha, eller som man får. Det är ju en riktig konflikt.
Ja.
För Nolan behöver heller inte förklara Batman, eftersom Batman som den här
ordningens väktare.
Ordningens väktare han är ju en arketyp som du redan förstår. Mm. Han behöver inte förklara Batman. Nej. Den här fladdermusen är också en symbol som återkommer. Den återkommer också i det är fladdermusen är ett väsen eller ett djur som är enbart beskriver han i vissa kulturer då, det är shamanens symbol. Ja. Den är inte till för andra.
Nej.
Det finns vissa symboler som är till för
näbbar, näbbar av järn.
Ja.
Det dyker upp i den här Eliads beskrivningar från shamanerna.
Ja, men vissa saker är exklusivt. Men ja. Återigen, den konflikten är ju liksom för man jag försöker ju gå in i det och liksom försöker ta det på allvar eller behöver inte ens försöka för jag tar ju det på allvar, det han beskriver. Men jag tror det är viktigt, men jag tror att vår kultur, den moderna världen faktiskt är någonting som bekämpa det här väldigt ja. Svårt.
Men det kanske beror på att för mycket av den ordningen som vi har i vårt samhälle så är ju shamanen ett hot. Ett exempel är ju det här med att shamanen är ju ett hot mot att du får din cancerdiagnos i tid.
Mm.
För att om shamanen börjar liksom göra någon grej och dra ut någon liten sten och säger att nu är det borta så kanske du dör.
Ja.
Så han är ju shamanen är ett fysiskt hot i våran teknologi.
Ja, i den infrastruktur av vetenskap,
ja, men precis.
Positivistisk vetenskap ja. Eller vad man ska säga.
Så det är också på riktigt i den bemärkelsen.
Ja.
Men och shamanen i det här fallet han hotar ju spelreglerna. För att man liksom bygger upp en trygghet hos människor i de här sakerna.
Mm.
Att man, men folk känner sig lite tryggare. Du vet, så här, ja, men Jesus kan inte ha gått på vattnet. Det går inte att gå. Man kan inte gå på vattnet.
Mm.
Det här har inte hänt.
Mm.
Alltså folk hittar en viss trygghet i det, tror jag.
Mm.
Att världen är förklarat. Alltså, det är så mycket som är förklarat och med alla fysikens regler och med vetenskapen att det bildar ju liksom det bildar någon slags substitut för trygghetssökande liksom.
Mm. Samtidigt så det är ju även ateister tar ju upp det här att det är ett problem ateismen och att man inte tror på Gud och att man är kritisk mot religionen, den identiteten kräver ju religionen som opposition.
Ja, just det.
Så det är liksom den religiösa människan, Eliad skulle ju mena att människan är det, är så vi är så impyda av det här religionen i rent darwinistiskt och genetiskt, ja. Så vi är religiösa, de här strukturerna existerar, vi kommer alltid ha de här, Jungen vill lära också, vi kommer alltid ha de här symboliska representationerna för vårt inre psyke och sånt vi inte riktigt fattar, vi kan inte komma ifrån det. Eliad läste jag på Wikipedia, han menar ju att till och med marxismen är en religion, den har gemensamma narrativ med kristendomen.
Men då,
det blir bara ersättningar och vetenskapen att vara fullständigt vetenskaplig och sådär. Det blir också en fanatisk vetenskapsmänniska kommer ändå ha de här kommer ändå på något sätt. Ja, vi kan inte släppa det på något
sätt. Nej, men om man går runt och tänker på att man har liksom ett och ett halvt kilo hjärna i ens kranie.
Mm.
Och det är den som på olika sätt signalerar och tar emot signal från världen och signalerar kroppen till rörelser och handling och så vidare.
Mm.
Alltså någonstans där på vägen så slutar du ju vara en människa. Om du lever i om den om det är naturligt för dig att du går runt och skvalpar runt med en hjärna som liksom är din processcentral för beteende. Mm. Om det är naturligt för dig, då kanske du har slutat vara människa.
Mm. Och då blir du en robot eller en zombie eller en levande död eller en förlorad själ eller någon vars själ har försvunnit ur din
kropp. Ja, men kanske.
Men jag menar, det är liksom, vi har ju ändå de här symbolerna för, eller de här arketyperna kanske man kan kalla det, för att beskriva den typen av människan. Ja. En robot är ju egentligen bara en själlös individ.
Ja. Jag tänkte, det här är så himla djupt och stort ämne om shamanism. Så jag tror att vi ska spela in mer om det. Men jag vet inte, liksom, jag vill avsluta på rätt ställe.
Mm.
Jag känner att nu har vi liksom börjat ta på det här.
Mm.
Och så tänker jag att vi fortsätter i nästa avsnitt.
Ja, det kan vi göra. Jag har inte så mycket mer.
Nej,
just nu.
Jag vill komma in mer på de här historierna, exakt vad det är shamanerna berättar och gå igenom dem.
Vi får kanske läsa lite ur.
Ja, men precis.
Och då, det kan vi göra nästa gång.
Ja, men precis. Det är det jag tänker också, så det inte blir för mycket. Mm. Men för nu har vi liksom rört oss runt så här upplevelsen. Mm. Jag vill också ha med det här specifikt, liksom, vad är det de berättar för någonting? Mm. Till exempel, varför är fåglar så himla viktiga? Djuren. Och sådär. Och varför är det, när jag säger så genuint, att en person som inte djur tycker om, det är ju så fruktansvärt onaturligt. Alltså, om detta skulle hända på stenåldern, att det är någon som får liksom hästar och blir oroliga och hundarna gillar honom inte och så vidare, och han gillar inte djur, han kanske hade blivit skickad från byn eller ihjälslagen med en klubba, va? Det är så fruktansvärt onaturligt. Man hör det nu för tiden ibland av folk, säger jag tycker inte om katter, sådär.
Ja.
Är ju,
jag tror inte att
det är en kättare liksom.
Jag tror heller inte att en alltför kontrollerad människa eller en sociopat kan bli en shaman kanske.
Nej, men för att det inte går att spela det.
Det måste vara på riktigt. Det måste vara äkta. Du måste kunna kanske passera vissa gränser utan att förlora. Som sagt, jag tog väl upp det att en shaman var kanske ofta i vissa fall en person som blev psykiskt sjuk. Men,
eller något hände.
Något hände, men den här personen tog sig igenom det. Han gick ut i skogen, var där, red ut den här skiten. Kom tillbaks, babblade obegripligt i kanske en vecka eller en månad. Men sedan hade den här personen tagit sig igenom psykosen med hjälp av den idévärlden som kanske fungerar som en hjälp då med andar och hela den kosmologin och den mytologiska världen.
Det var
någonting som hjälpte den här personen ut ur den här krisen.
Ja, men det kanske är resan från att det är ju det du säger, men resan från att inte förstå sin omgivning med att ta omgivningen på allvar och vara ett med den.
Aha.
Där kanske det
är. Ja, visst.